Två kända värmländska idrottsprofiler inblandade i olika våldsdåd och skottlossning och knark inne på känt företag. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och i den här podden tar NVTs krimreportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undre värld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Välkomna hit Åsa och Nicole.
Tackar. Tack.
Idag har vi mycket att prata om, men vi ska börja faktiskt med en rättelse från förra veckan. När vi pratade om det kriminella MC-gänget Hells Angels och ett tillslag mot deras klubblokal. Den 36-åriga mannen som greps någon dag efter det här tillslaget är tidigare dömd för dråp i Oslo, ingenting annat. Han är misstänkt i den nuvarande utredningen som rör grovt vapenbrott, men han har aldrig varit häktad i utredningen. Men nu går vi vidare med dagens avsnitt. Förra veckan skedde två mycket uppmärksammade brott där det var välkända idrottsprofiler som var inblandade i båda händelserna. Alltså det kan ju vara lite förvirrande, men det är två olika brott och två olika idrottsprofiler. Men båda har varit verksamma inom lagidrott. Vi börjar med det första fallet där en elitidrottsman nu är häktad för att ha misshandlat en polis. Vad var det som hände där, Åsa?
Det var i onsdags i förra veckan som en polisman hade slutat jobbet och var på väg hem. Hade inte några poliskläder på sig längre eller någonting annat som gjorde att det gick att identifiera honom som polisman. När han var vid Rudskärnet ungefär på Färjestad i Karlstad så känner han plötsligt hur det luktar cannabis. Han tittar sig omkring och får syn på en man som han då ser som troligen den som röker cannabis, vilket är olagligt i Sverige. Så han tar sig dit. Enligt polismannen själv så ska han ha identifierat sig som polis och sedan skulle han genomföra någon form av kroppsvisitation på den här, eller kontroll av den här mannen. Den mannen som då är den här elitidrottsmannen uppfattar situationen helt annorlunda. Han säger att polisen inte alls identifierade sig som polis och han trodde istället att han blev utsatt för ett rånförsök. Och det här ska ha lett till en ganska tumultartad brottningsmatch mellan de här två. Mm. Du hörde själv hur han berättade om det här i rätten, Nicole.
Jag var ju på häktningsförhandlingen som var öppen för en gångs skull. Och där berättar han just att han hade sin ID-handling i en liten sån här väska som hängde runt halsen. Och den hade, tyckte han att polisen slet och drog i. Och sen, så han uppfattade det verkligen som ett rån, sa han. Och sen blev det slagsmål som slutade med att idrottsmannen trillade i vattnet i kärnen, faktiskt.
Det låter ju dramatiskt.
Ja, det var ganska dramatiskt. Och det fanns vittnen också som såg vad som hände efter det. De säger att de såg en person som var väldigt lik elitidrottsmannen sitta och slå. Sitta på en annan man som låg ner på marken och slå honom i ansiktet. Det var vad som hände.
Så han ramlade först ner i kärnan och sen kom han upp och började slå honom
hans version är att han försvarade sig mot vad han då trodde var en rånare. Och att han sen, och han säger också att polisen höll fast honom i håret och han gjorde allt för att liksom komma undan. Han hade också skador, dels svullen hand och lite bräsyrer på kroppen.
Och vad hade polismannen för skador då?
Han var svullen i läppen och lite rodnader och så fick han en lätt hjärnskakning också, framförallt kanske.
Lättare hjärnskakning. Han fick ju uppsöka sjukhus efter det här. Man kunde ju lämna samma dag redan, tror jag. Men lättare hjärnskakning efter flera slag mot både huvud och överkropp då. Efter det här så elitidrottsmannen försvann hem för att byta kläder. Ja. Samtidigt kallade den här misshandlade polisen då på sina kollegor som kom till platsen. Mm. Och sen så ska idrottsmannen ha kommit tillbaka.
Ja, det gjorde han. Han säger att han gick tillbaka när han hade bytt om, så gick han tillbaka till kärnan för att leta efter sin mobil. Och då var det en polispatrull, en uniformerad den här gången, på plats. Och då hade han berättat för dem att han just hade blivit utsatt för ett rånförsök. Och att han var där nu för att leta efter sin mobil. Men det var då som han greps.
Sen gjorde man även ändå en husrannsakan i den här elitidrottsmannens hem. Och där hittade man en mindre mängd av något som troligen då är cannabis. Man har inte fått definitivt bestämt det, skickat på analys till NFC. Men så han är ju häktad nu då på sannolika skäl, misstänkt för våld mot tjänsteman är rubriceringen.
Och han har erkänt ringa narkotikabrott tror jag också. Så hans klubb, för han är ju lagidrottare då, har tagit avstånd från det här såklart.
Han har överklagat den här häktningen också kan vi säga.
Och sen var det ju en annan händelse också där det var en annan idrottsprofil inblandad. Och den här gången var det ett mordförsök i centrala Karlstad som väckte stor uppmärksamhet. Vad var det som hände där, Nicole?
Det var ett bråk som började i alla fall i en lägenhet där den här idrottsprofilen blev utsatt för någon typ av våld med ett stickvapen, vad jag förstår. Mitt i stan så lyckades han väl till slut ta sig ut på gatan och tillkalla hjälp. Och fördes till sjukhus i ambulans då. Men han hade inga allvarliga skador utan han kunde vara pratbar och han kunde också få komma hem från sjukhuset redan samma dag.
Men det här ledde ju till en jättestor polisinsats.
Jättestor insats var det. Det var både ingripande polis.
Insatsstyrkan
var på plats och det var hundar såklart som var och sökte runt lägenheten och sådär. Så att det var ju väldigt många som blev vittne till det här. Inte bara de som bor i huset utan även folk. Det här var på förmiddagen också när det är ganska mycket människor ute.
Men han kunde då berätta vem det var som hade utsatt honom för det här?
Enligt åklagaren så har de ganska nästan direkt fått klart för sig vem det var de letade efter.
Men den här personen lyckades ändå ta sig ifrån Karlstad trots det här massiva polisuppbådet.
Ja, han smet enligt något vittne jag pratade med så har han smitit ut över en bakgård i närheten och genom en grind och försvunnit. Och åklagaren trodde att han hade stulit en bil, eller tillgripit som det heter då, en bil och farit med den till Göteborg och det var där han greps i fredags va?
Ja, precis.
Och nu är han häktad.
Och du sa att du pratade med vittnen, vad säger grannarna om det här som hände?
Jag pratar inte med grannar just utan ett annat vittne, men det är klart att de inte tycker att det var så jättekul att det här händer i deras hus liksom. Det känns ju alltid otryggt, det är ett grovt våldsbrott, även om han klarar sig med lindriga skador då. Mm.
Vet vi någonting om det här, om motivet bakom det här?
Nej, det gör vi inte. Men det finns ju uppgifter om, eller polis, den här idrottsprofilen är ju känd av polisen sedan tidigare. Ska vi säga. Så att det kan väl finnas något i hans bakgrund som gör att han har utsatts för det här.
Och det är den här personen som nu är häktad för mordförsök, det är också känd av polisen sedan tidigare.
Ja, precis. Han, förutom att han nu de senaste åren här har dömts för lite mest småbrott, men lite längre tillbaka så är han faktiskt dömd för ett mordförsök just.
Vad händer nu?
Ja, nu fortsätter utredningen. Han är ju häktad. Polisen har inte hittat det här stickvapnet än. Så att det är väl också något man letar efter. Och sen så kommer ju...
Har han sagt något om hur han ställer sig till det här? Menar han att han är helt oskyldig?
Ja, han förnekar i alla fall brott, sa hans åklagare och advokat när jag pratade med dem tidigare idag. Så får vi se sen. Det är väl mycket som ska analyseras som vanligt på NFC och många förhör som ska hållas och sådär.
Sen ska vi följa upp en sak också från förra veckan när vi pratade om en 16-årig pojke som blev knivhuggen på Norrstrand i Karlstad.
Mm, det har varit många mordförsök och grova misshandlar här på slutet.
Ja, precis. Och du, efter vi hade spelat in podden så pratade du med den här 16-åriga pojken, han som blev knivhuggen, hans mamma.
Ja, det gjorde jag. Hon berättar att sonen mår efter omständigheterna bra, men det kommer ta en tid för innan skadorna är läkta helt enkelt. Så här, men polisen har ju kunnat tala med honom och så att de hoppas att han ska bli återställd helt och hållet, bara man låter det gå lite tid så. Sen har ju även polisutredningen fortsatt under den här tiden som vi spelade in förra veckan och då var man ju på jakt efter kniven som man tror jag använts vid mordförsöket och den hittade man några dagar senare. Den låg utomhus ganska nära den här platsen där det skedde utanför Coop på Norrstrand i Karlstad. Så den har också skickats till NFC för analys. Därutöver så fortsätter man att analysera mobiltelefoner från både misstänkt och målsägande. Jag vet inte om man även har tagit in mobiltelefoner. Det finns ju ytterligare 2 unga män som är misstänkta men inte häktade i det här brottet. Så jag utgår ifrån att man går igenom deras telefoner också. Man analyserar även kläder. Det är väl för att hitta eventuella DNA-spår kan jag tänka mig. Och det sker förhör med vittnen, målsägande och misstänkta.
Hallå där! Det väntas ett händelserikt år och oss på NVT håller du dig uppdaterad. Läs de senaste nyheterna med NVTs pluspaket i 8 veckor för endast 8 kronor. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på nvt.se/erbjudande.
Vi ska också prata om en händelse där 2 personer misstänks ha hanterat stora mängder narkotika och skjutit med vapen inne på ett känt företag i Karlstad. Nicole, du har läst hela förundersökningen. Men vi kan ju börja med hur polisen upptäckte det här.
Ja, egentligen, alltså om vi börjar ta det i ordning, tidsordning, så var det i slutet av januari som Bandidos hade fest i sin lokal på Skoghall. Och vid 3-4 tiden var festen över, så då började folk åka därifrån i taxi. Och jag kan ha varit så att polisen hade span på lokalen av någon anledning. Så de stoppade i alla fall en taxi som jag känner till. Och i den satt en person som äger ett företag. Vi kan kalla honom för chefen här nu då.
Det är ett känt företag i Karlstad.
Ja, det är ett känt företag i Karlstad. Och han hade nyligen köpt det här företaget, ska vi säga också. Och han har också nu sålt det. Men han satt där och ja, han var inte misstänkt för något brott då. Men bara kanske någon timma senare så fick polisen ett samtal från en bensinstation i stan vid Nobelplan. Om att det satt en man och sov i en bil vid någon av pumparna. De hade försökt väcka honom men det var hart när omöjligt, så när han lyckades vakna till en gång och då backade han in i en annan bil och då ringde mack-personalen till polisen. Och de såg ju snabbt att han var drogpåverkad. Han berättade att han hade varit på fest men han ville inte säga var. Men polisen bestämde sig för att göra husrannsakan i bilen han satt i, därför att
kan man göra husrannsakan i en bil alltså?
Ja, husrannsakan kan man göra i bilar. Och,
det
måste inte vara ett hus.
Ja. Tror jag, när man har en drogpåverkad person så görs det nästan alltid husrannsakan i bilen.
Det betyder
det
att man kollar igenom bilen.
Hus, liksom.
Nej. Okay.
Ja, så då gjorde de det och då hittade de dels en mobiltelefon som de tog i beslag. Och sen i bagageutrymmet så hittade man 600 gram amfetamin. Alltså det är ett stort beslag. Så då blev det ju transport. Jag vet inte om han fick provtas på sjukhuset och så. Men sen blev det ju transport till finkan för honom, arresten. Och han piggade på sig. Och på vägen in till arresten så berättade han för polisen att nästa gång ni ser mig nu så är jag död. Och då frågade polisen, kommer du få mycket skulder för det här knarket som vi tog för dig nu? Och då sa han ja. Och så sa han också att chefen kommer att bli väldigt arg på mig. Då visade det sig alltså att det fanns en koppling mellan den här festen på Bandidos och chefen som stoppades i taxin på vägen därifrån och mannen, den sovande mannen i bilen.
Men han hänvisade till sin chef med namn då?
Nej, han sa chefen faktiskt.
Men hur sen, visste polisen vem det var?
Ja, det fanns också dels fanns det handlingar i bilen med chefens namn på. Och sen kunde de kolla upp vem som hade hyrt bilen, för det var en hyrbil och då var det chefen som hade hyrt bilen. Och dessutom när de tittade i telefonen så hittade de en film där 2 personer provskjuter ett vapen inne på ett företag. Och vilket företag var det då? Jo, det var ju det som chefen just hade köpt. Så ganska snart så blev även chefen då misstänkt för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott.
Men då åkte polisen hem till honom den morgonen och grep honom?
Nej, då tror jag, nu minns inte jag riktigt om han blev anhållen i sin frånvaro eller om, det tror jag. För att han hittades sen dagen efter, tror jag, i en bil och plockades in. Och då var han väldigt påverkad, knark kanske alkohol också. Och då hade han, när han kom in i polishusets arrest, så frågade han poliserna, eller om det var arrestantvakterna, om det var någon mer som var misstänkt i det här fallet. Och sen hade han bara skrikit av sina lungors fulla kraft namnet på den här anställde då.
Som de hade hittat i bilen.
Den sovande mannen. Att nu tar du det här på dig. Så han hade väl försökt då kommunicera med den andra misstänkte.
Men hon skrikade högst han kunde innan
på
resten.
Och det var folk som hade hört att någon skrek, men exakt inte vad. Så det är frågan
budskapet
om,
gick aldrig fram till den anställde.
Jag vet inte om budskapet kan ha gått fram. Men bara några dagar senare så hördes han, för i första förhöret så blånekade han ju verkligen till allt. Men sen bara några dagar senare så började han också erkänna precis allt. Så han sa vid något tillfälle att nu får jag väl liksom brösta upp mig och stå för det här.
Men vad var det för vapen då som han hade skjutit mig
in på
företaget?
Det var någon märklig, om det var en startpistol. Alltså den såg inte ut som en sån här. Om jag hade sett den pistolen hade jag trott att det var ett leksaksvapen. Det var någon startpistol tror jag som de hade manipulerat. Men den gick också sönder när de provsköt med den. Så att det hade ju kunnat bli lite farligt för dem som sköt tror jag.
Men polisen gjorde väl en husrannsakan på företaget efter
att de precis. Hade just det höll jag på att glömma. De gjorde ju såklart en husrannsakan i företaget. Då hittade man 1,1 kilo amfetamin. I en förpackning som
det är ganska mycket.
Det är ganska mycket. Och chefen, eller om vi nu ska kalla honom så, har berättat att han hade köpt knark för 40 000 ungefär. Men han ville inte säga hur mycket.
Men bara tanken att sälja vidare.
Ja, han sa också under förundersökning och något förhör här att han fanns väl någonstans i mitten av det här ledet. Eller i den här hierarkin. Där man kanske, vi vet ju inte alls vilka som finns i botten och eller i toppen av den där hierarkin. Men
är de kopplade till Bandidos eftersom de hade varit där på fest?
Det får man väl ändå säga. Det är ju inte alla som hamnar på fest hos Bandidos tror jag. Så någon typ av, en koppling finns ju absolut. Sen tror jag faktiskt inte att någon av dem är medlemmar. Men hänger man med Bandidos så står man väl också på något sätt bakom deras värderingar och så.
Men chefen är väl även misstänkt för ytterligare ett vapenbrott?
Ja, för hemma, man hittade alltså en hagelbrakare hemma hos honom i hans lägenhet när man gjorde en husrannsakan där. Och då, men den säger han faktiskt att han inte har stulit utan lånat av en bekant för att han skulle jaga.
Men han hade väl, hur som helst, hade han väl inte tillstånd att ha vapen?
Nej, det är ju grovt vapenbrott det också. Ja, han har ingen licens. Så då blir det ju så.
Och vad händer nu i den här utredningen?
De här två sitter ju häktade sedan länge. Och nu i dagarna så inleds rättegång mot dem. Och den tänkte jag väl att jag skulle sitta på första dagen i alla fall. Det är 2 dagar.
Och nu har vi också våra nya stående inslag i podden. Och vi börjar med veckans dom.
Ja, det är en dom som kom förra veckan. Hovrättsdom mot den värmländske S-politiken som vi har pratat om i flera avsnitt här tidigare. Han åtalades ju för sammanlagt 7 våldtäkter på en kvinna han haft en relation till. Tingsrätten dömde honom för 2 fall av våldtäkt och friade i 5 av fallen. Han överklagade till hovrätten, troligen i hopp om att bli friad från allting helt enkelt. Han har ju nekat till detta och menat att kvinnan har varit med på alla de här händelserna. Men hovrätten gick på en helt annan linje och dömdes politiken för samtliga 7 fall av våldtäkt till 5 år och 6 månaders fängelse.
Och även åklagaren hade överklagat den tingsrättsdomen. För hon ville ju att han skulle få 8 år.
Mm. Ja. Vi får se om han kommer överklaga till högsta domstolen. Det är väl inte omöjligt att det kommer ske så. Men där HD ska ju först ta ställning till om de överhuvudtaget ska ge det prövningstillstånd. Mm. Och det är väl ganska osannolikt att han får det.
Mm, intressant. Och sen har vi ju också det här inslaget veckans molgan som vi pratade om förra veckan. Och det handlar alltså om en udda bortförklaring. Och som vi sa förra veckan så är bakgrunden till att vi kallar det just molgan för att det finns en känd bortförklaring som är kopplad till den här Alfons Åberg-karaktären. Veckans molgan.
Det var en man som stoppades misstänkt för att för drograttfylleri. Man tog in honom för provtagning och det visade sig att han hade cannabis i blodet. Men han förnekar brott och han säger så här att han ungefär 4-5 timmar innan han satte sig bakom ratten så hade han blivit bjuden på whisky. Och bara det är ju konstigt kan man tycka. Då var den whisken upptappad i en Coca-Cola-flaska berättade han. Så han drack ungefär halva den flaskan. Det var en sån här 1,5 litare. Och sen några dagar...
En och en halv flaska whisky? Eller vad
som nej, alltså det står så här att han hade blivit bjuden på whisky som var upptappad i 1,5 liters kolaflaska. Ja. Och så drack han halva den, så det är ganska mycket whisky.
Det är väldigt mycket whisky.
Ja. Men nu var han ju inte åtalad för rattfylleri utan drograttfylleri. Jag vet inte riktigt hur han tänkte det här faktiskt. Men han säger i alla fall att han drack. Och det här, det blir ju en 75 då, eller? Whisky.
Ja. Ja.
Och sen 2 dagar efter att han hade kört med den här whisken i kroppen då, som han trodde, så fick han veta att nej, det var inte alls whisky, utan det var, eller whisken hade blandats upp med urin från en som hade rökt cannabis. Och sen hade han alltså fått i sig cannabisen på det sättet. Men tingsrätten skriver så här att den förklaringen är så verklighetsfrämmande att det ligger nära till hans att lämna uppgiften utan avseende. Så han dömdes faktiskt
för det. Han fick inte igenom det?
Nej, de trodde inte på honom. Jag måste säga att det är en av de märkligare bortförklaringar som jag har hört.
Kreativt ändå?
Ja, det var det.
Spännande inslag där. Jag ser fram emot nästa
vecka. Ja, vi ska väl hålla ögonen öppna efter så att vi hittar dem där också.
Ja, men det var allt för oss idag. Tack så mycket för att du har lyssnat på podden och glöm inte att gå in och prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt och tipsa gärna en kompis om att vi finns. Vill du diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om, får du jättegärna gå in på vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Caroline Englund och du har också lyssnat på NVTs krimreportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan. Klipper podden gör Carl Edlom som också står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.